Hej och hallå och återigen välkomna till ett nytt avsnitt av Total Liverpools Liverpool-podd. Det är faktiskt avsnitt 24, Simon, om man ser tillbaka till arkivet. 24 avsnitt har det blivit. Nu är det oktober 2018, så vi håller på i lite mer än ett år. Vad säger ni om det, Thomas och Per, som är med mig i sedvanlig ordning? 24 avsnitt!
Ja, det är imponerande mängd, måste jag säga. Vi närmar oss 100 med stormsteg.
Ja, det känns ju fantastiskt, även om det känns som att vi spelade in det första avsnittet typ för 2 veckor sedan eller så. Så tiden har ju verkligen gått jättesnabbt, måste jag säga.
Och idag, det här 24 avsnittet, är ju inget jubileum eller så, det var bara en reflektion från min sida. Idag, vad händer idag då? Jo, vi ska ju naturligtvis se tillbaka på den månad som har varit. Det har varit både lite himmel och helvete. Det har varit hyllat spel och även kritiserat spel i och med Champions League och i ligan. Ett ganska hektiskt spelschema. Vi ska även utveckla våra favoritälvor, och idag så har turen kommit fram till den defensiva mittfältaren. Vi ska också titta tillbaka och se på en spelare som har huserat i Liverpools trupp tidigare men har tagit vägen någon annanstans, och idag är det en nordafrikan som står i fokus och ska även bli en talangprofil bland annat. Och som ni har hört tidigare, det är ju Thomas Nygren och Per Kvist i vanlig ordning som är experterna i den här podden från Total Liverpool. Och hur står det till med er, Thomas?
Jo, men tack, det är bara bra. Säsongen har börjat satt sig och så där. Det enda som är lite trist nu är de här landslagsuppehållen som kommer, som gör att man inte får titta på fotboll varje helg. Jag tillhör ju inte de som tycker att det är värt att sitta uppe till 21:15 för att se en avspark mellan Ryssland och Sverige i en hittepå-turnering som ingen riktigt förstår vad det är som är bra med. Så utöver landslagsuppehållet så är allting prima.
Hur är det med dig då, Per?
Jo, det är helt okej. Jag har laddat upp nu med ägg och bacon, så att det har ju varit en fantastisk uppladdning, måste man säga.
Det är en stadig kost att ha när man spelar in podd, så att, ja, men det verkar lovande det här. Och jag tänkte då att vi går raskt på själva podden den här gången och tar och blickar tillbaka sen vi pratade vid sist. Det var precis innan Liverpool skulle spela borta mot Tottenham, och vi snackade om Erik Edman. Vad säger ni om den månad som har varit? Från Tottenham-segern 2-1 till matchen mellan Liverpool och Manchester som slutade 0-0. Hur vill ni sammanfatta den här månaden?
Kan vi börja med att säga att det var ju ett otroligt tufft spelschema som vi hade, som vi haft sedan vi pratade sist. Och tittar man tillbaka på det nu så måste man ju ändå säga att vi har gjort det klart godkänt. Vi slår Tottenham borta på ett jätteimponerande sätt, tycker vi. Var ju en klass över Tottenham egentligen i den matchen. Vi tar en fin seger mot PSG, även där var vi ju klart bättre. Därefter så spelmässigt har vi sett lite sämre ut efter de två insatserna. Jag vet inte om luften gick ur spelarna lite grann med den här PSG-matchen. Men vi spelar Southampton, kryssa borta mot Chelsea, kryssa mot Manchester City. Det är, även om man vill vinna så är det ett bra resultat. Så tittar man på ligaspelet så tycker jag att det är bra. Det är inte, jag är inte hybris, men jag är väldigt nöjd med hur laget har spelat. Alltså sett till de poängen man har spelat in. Vi har sett stabila ut defensivt. Inte någon bländande offensiv kanske, men vi har plockat poäng. Och vi ligger på en jättebra position i ligan, trots att vi har haft det klart spåraste spelschemat av alla lagen egentligen där uppe. Vi har trots allt mött de tre tuffaste konkurrenterna egentligen om ligatiteln, och vi är obesegrade. Nu är det ju dags för dem att möta varandra, och vi ska ställas mot motstånd som kanske är lite enklare. Så förhoppningsvis kanske vi kan, när vi sitter nästa gång, ha ett litet försprång mot några av lagen i alla fall. Så poängmässigt tycker jag att det är bra. Spelmässigt finns det lite att plocka av. Men samtidigt, om det här är en spelmässigt svag insats som Liverpool har gjort de sista veckorna, så har vi ändå höjt lägsta nivån betänkligt om det räcker till poäng borta mot Chelsea och hemma mot City.
Per, hur skulle du sammanfatta månaden som har varit?
och skulle väl säga att de här senaste 4 veckorna så har vi fått se ett Liverpool med 2 ansikten lite grann. Sådär. Att de första 2 veckorna var ju väldigt bra. Den här matchen mot PSG innehöll ju egentligen det mesta som man vill se i ett gruppspel i Champions League. Vi såg ju den här Anfield-magin som vi vet kan infinna sig i Champions League-spel. Och Southampton var ju också en sån här match där Liverpool kanske inte imponerade så hysteriskt mycket. Men man städade ju av dem på ett väldigt effektivt och smidigt sätt. Så det är ju precis det man vill se trots allt. Men därefter har det ju varit lite knackigare sådär resultatmässigt. Samtidigt som kvaliteten på motståndet i jämförelse med Southampton har ju också ökat markant. Den här ligacupmatchen mot Chelsea, vi kunde ju ana på förhand att den skulle bli knepig för att Chelsea har ju en fantastisk bredd på sin trupp. Men sen tycker jag väl att offensiven inte har funkat särskilt bra och det är väl egentligen det man tar med sig någonting någonstans från de här 4 veckorna, att offensiven har inte varit så spetsig som vi har vant oss vid helt enkelt, och det har ju inneburit att även om laget har släppt in ganska få mål, eller väldigt få mål måste man ju ändå säga, så har det ju inte blivit lika många 3-poängare som man kanske är van med när Liverpool håller nollan, för det är ju ärligt talat ingenting som vi är bortskämda med heller från föregående säsonger. Så att ja, offensiven har sett lite trubbigare ut och det är ju lite bekymmersamt förstås.
Jag tycker man kan... Det var intressant just med Southampton-matchen, just det här bytet när Klopp plockar ut Shaqiri redan i halvtid och säger liksom att det var för balansens skull. För förr om åren, eller nu har inte Klopp varit jättemånga år, men under hans första tid i klubben så var det ofta så att det kunde bli lite mer av ett rallaslagsmål när vi spelade matcher, att det kunde bli 2 mål framåt, 1 mål bakåt, sen gjorde vi 2 mål framåt, släppte in 2 bakåt och så kanske vi vann med 4-3, 5-4. Nu tycker jag att Klopp, det känns som att han värderar balansen i laget på ett helt annat sätt än tidigare. Och att byta ut ändå planens bästa spelare redan i halvtid där, delvis kan det säkert ha att göra med cupmatchen till veckan att han skulle spela även då. Men just det här att han värderar balansen på ett helt annat sätt än tidigare tycker jag är ett gott tecken. Det kommer säkert göra att offensiven blir lite lidande, men om det kan göra att defensiven blir starkare så kanske vi vinner på det i längden. För det här sättet att spela som vi har gjort tidigare, det såg vi även i Champions League-slutspelet när man hade ju hjärtstillestånd från första minuten till sista minuten, för det hände saker hela tiden. Det är inte lika underhållande att titta på kanske nu, men förhoppningsvis kanske det med tiden leder till fler poäng. Så Klopps sätt att matcha laget tycker jag var intressant också den här tiden.
Håller Klopp på att bli en vanlig manager nu? Är det det du sitter och säger?
Jag tror att han kanske håller på att utveckla sin briljans ytterligare ett steg.
Per, vad skulle din förklaring, varför tror du att offensiven funkar sämre nu? Att krutet är lite mer blött än vad det var för bara ett par månader sedan under hela säsongen?
Ja, jag tror väl egentligen att det finns flera aspekter på det här. Den ena är ju den uppenbara att spelarna är ju i sämre form. Om man kollar på till exempel Salah så är ju inte han alls på samma nivå, varken spelmässigt men framförallt självförtroendemässigt i avslutssituationer som han var förra säsongen. Och det i sig, även Mané, även om han har varit bättre än Salah så har ju han, tycker jag, varit ändå ganska ojämn i de senaste matcherna har han ju i princip varit osynlig. Sen tror jag att motståndarna har ju naturligtvis lärt sig att läsa av Liverpool mer och mer. De har ju studerat hur Klopp spelar och hur han vill spela med de här Firmino och Salah, Mané. Och det är ju också en aspekt i det hela. Och sen inte minst så kan det ju också bero på att mittfältet har ju inte varit särskilt framgångsrika rent offensivt. De har ju inte gett de här 3 superspelarna där längst fram det understödet som de behöver. För det är ju faktiskt så att det är ju inte så himla lätt för dem när det de har att jobba med i princip är långbollar från Henderson eller backlinjen. Mittfältet har ju inte riktigt lyckats, tycker jag, den sista tredjedelen och liksom bolltransportör finns inte riktigt när Keita inte har lyckats fullt ut än och Oxlade är skadad, samtidigt som Coutinho saknas ju faktiskt där också, måste man säga. Så att jag skyller också mycket på mittfältet.
Ja, alltså, jag tror att det är en kombination såklart, det här av att mittfältet kanske inte har klickat offensivt, att motståndarna läst av oss bättre än förra året och att spelarna inte är i form. Jag tycker att man kan se överlag i Premier League att många av de här VM-spelarna ser trötta ut. Vi kan ju se tydliga exempel i Tottenham, till exempel där Harry Kane inte heller har varit speciellt bra. De kommer ju från en tuff sommar, inte spelat eller inte vilat speciellt mycket, raka vägen in i Premier League, och som det är i Salah, Manes och Firminos fall så har de ju spelat i stort sett varje match. Så jag tror att vi kommer få se dem tugga igång nu när det kanske blir lite lättare motstånd och det kanske blir lite mer bollar för dem runt straffområdet. För jag tycker både Mané och Salah har fått bollen ganska långt ner i planen de sista matcherna, och då är det ju långt fram. Och ja, vi får väl se om de kommer igång nu när de har fått, ja, de har ju inte vilat, de har spelat landskamper, men de har i alla fall vilat från Premier League. Så vi vet ju hur pass bra de här spelarna är, och om Klopp ser att de börjar bli avlästa så får vi helt enkelt göra på nya sätt så att vi tar oss igenom de här tuffa backlinjerna som vi möter.
Ja, men någonstans kan jag ändå tycka att nyckeln till den här mittfältsproblematiken, det är ju att få in Keita fullt ut i spelet, för han har ju de kvaliteterna som behövs. Han har ju offensiva kvaliteter, han kan fylla på i straffområdet, han kan transportera boll, så att han har ju en slags offensiv spets som man saknar när han inte är med eller när han inte tillför det han ska liksom. För det är ju klart att ett mittfält med Wijnaldum, Milner, Henderson, det är ju klart att de har ju inte de här riktiga offensiva spetsegenskaperna. Speciellt att transportera boll är ju en sån sak som kan liksom luckra upp försvar på ett annat sätt. Milner är ju en duktig passningsspelare, men ja, så det gör sen egentligen att det är ju nyckeln. Det är ju Keita som är nyckeln, och sen även Alex Oxlade-Chamberlain när han kommer tillbaka från skada.
Ja, delvis håller jag med det, för samtidigt såg vi även förra året när vi hade de här mittfältarna som vi har nu att de här tre kunde ju skapa chanser trots att det var Henderson och Milner där bakom. Men jag kommer tillbaka lite grann till det med balansen på mitten, för jag tror att den gamla Klopp hade spelat Keita hela tiden nu oavsett. Men i år när han verkar värdera just det här med balansen i laget mer, så tror jag inte att han vågar köra honom än, med tanke på att han har varit väldigt tafflig defensivt, Keita. Så jag tror också att det kommer se bättre offensivt när vi väl får in honom i spelet. För han är ju, det han visar offensivt är ju såklart jättespännande. Men till exempel mot Napoli, nu vet vi ju inte om han var skadad redan innan han klev av, men då var han ju nästan en säkerhetsrisk i sitt spel på mitten. Så förhoppningsvis kan vi få in honom i spelet, och då blir det ju lättare för de där tre där framme att skapa saker såklart. För det är ju, som du är inne på Pelle, när Oxlade-Chamberlain var med de tre, så då skapade vi ju jättemycket. Hans genombrottskraft saknas ju. Så förhoppningsvis får vi igång Keita till, ja, framåt jul, så att vi kan göra det till ett mål.
Ja, precis. Och sen får man väl, vi var inne lite på Shaqiri och Southampton där han fick 45 minuter. Han i en nummer 10-roll skulle ju också kunna vara intressant, för jag tänker mig att just nu kanske inte Klopp har förtroende att han kan fixa bitarna utan boll, men det är också en sån sak som han kan förbättra på träningsplanen. Så i alla fall vissa typer av matcher känns ju det som ett jättebra alternativ, tycker jag i alla fall, att spela Shaqiri i en offensiv mittfältsroll. Och det tycker jag inte man ska glömma egentligen i det här resonemanget.
Nej, absolut. Vi kommer in på rotationen lite grann senare. Men jag tänker även att när en spelare som Fabinho är varm i kläderna, kanske Klopp känner sig mer, ja, mer mogen att testa en mer offensiv spelare i bland de här tre platserna på mitten, när vi får in en riktigt, riktigt stark defensiv mittfältare.
Hur lång tid ska det ta innan de här spelarna, för både Fabinho och Keita framförallt tänker jag på, har ju varit väldigt uppskrivna, upphypade, kallar det vad du vill. Men det har inte klickat för någon av dem. Fabinho har inte ens fått någon speltid, han har fått 2 minuter i någon match. Och Keita har ju varit allt utom imponerande. Vad är det som gör att det inte klickar? Vad har hänt? Vad hände? Vad är det för spelare man har köpt in egentligen som inte är bättre än så här?
Jag tror egentligen att i Keitas fall så han ser ut att tänka lite för mycket på planen, och det kan ju ha att göra med att han inte riktigt kan gå på instinkten i spelet utan boll. Att han fortfarande inte är riktigt akklimatiserad till Klopp-spelsätt, för han är ju en jättebra spelare och jag är helt säker på att han så småningom kommer att blomma ut rejält. Med träffande Fabinho så han är ju individuellt sett också en jättebra spelare. Monaco sparkade ju nyligen tränaren, och jag pratade med en fransman som är väldigt insatt i Monaco och sådär, och han menade ju att huvudorsaken till att det har gått åt skogen för Monaco är ju att de har tappat Fabinho till den här säsongen. Så han var liksom som 2-3 spelare på mittfältet, och nu läcker det rejält på deras mittfält, så att han är ju uppenbarligen en högklassig spelare. Och även där så handlar det nog om att, och det har han ju varit inne på själv också i intervjuer, att han håller på att akklimatisera sig till Liverpools spel. Men ja, vi får väl se. Alltså en sån här akklimatiseringsperiod kan ju å andra sidan inte ta hur lång tid som helst. Så att man kan ju verkligen börja förvänta sig att nästa gång vi spelar in en podd om 4 veckor, att de då har fått betydligt mer speltid.
Ja, nej, men det är klart att vi såg ju förra säsongen, det är lätt att ta ett sånt succéår som exempel med både Andy Robertson och Alex Oxlade-Chamberlain, att det tar ett tag att komma in i sättet som Liverpool spelar. Det är väl egentligen, Keita pratade ju Klopp om som att han skulle vara redo direkt, och han startade ju också i början på säsongen men sen har sen fått flytta sig från startelvan. Så det är klart att man skulle vilja sett mer av honom redan nu. När det kommer till Fabinho så var det ju ganska tydligt från start att han inte skulle vara aktuell i de kanske första omgångarna eftersom han behövde akklimatisera sig. Men i båda fallen så är det 2 världsklassspelare. Och det är klart att man inte kan köpa spelare för sådana summor och sen inte förvänta sig prestationer förrän efter jul, utan de måste ju börja ta för sig lite grann nu. Och i takt med att spelschemat blir lättare så kommer vi förhoppningsvis också få se dem mer. Och då är det ju upp till bevis. Men jag tror att Klopps taktik att låta dem akklimatisera sig och sen få mycket speltid är ju klokare än till exempel som man har gjort i United med en spelare som Fred, som kastades in från start och i stort sett spelade sig ur startelvan. Då är det nog kanske bättre att låta dem stå lite grann på tillväxt och sen komma in när spelschemat blir tajtare, för det har ju gått bra utan dem. Hade vi suttit med 3 förluster kanske efter 5 omgångar så kanske de hade kommit in snabbare. Nu har ju ändå mittfältet funkat. Kanske inte offensivt, men defensivt har det ju funkat bra. Det är ju lättare att vänta med Fabinho då än om det läckte som ett såll framför backlinjen. Så ja, som Pelle säger, nästa gång som vi spelar in så hoppas man jag fått se kanske en fin assist av Keita och en riktigt, riktigt fin defensiv insats av Fabinho.
Det jag tycker också att det man kan säga är ju att det här säger någonting om Klopps management skills, alltså att han är väldigt bra att prata med spelarna, för att det är ju inte alla spelare som köps för 40-50 miljoner pund som går med på att sitta på bänken i flera månader. Det måste ju vara väldigt lätt hänt att de blir missnöjda, men han, det känns ju i alla fall om man läser intervju med Fabinho och Shaqiri och Keita som att de köper de här begränsade rollerna som de har just nu. Och det är ju också en slags storhet som vi måste tillskriva Klopps ledarskap.
Ja, absolut. De har ju sett på Shaqiri också de gångerna som han har fått spela. Jag var ju själv väldigt tveksam till hur han skulle klara av den här rollen som backup-spelare. Men då har ju han har ju visat 110% i attityd de gångerna som han har spelat, både i hur smart han agerar när vi behöver vinna tid och hur effektiv han har varit när vi behöver skapa chanser och göra mål. Så det tycker jag var väldigt imponerande.
Och vi pratade mycket om Klopp, hur han har fått med sig spelare, och jag tänkte vi går över till någonting annat som har med Klopp att göra. Den 8 oktober så har Jürgen Klopp då varit manager för Liverpool i sådär 3 år. Så 8 oktober 2015 så tog han över en trupp efter Brendan Rodgers, och det har ju gått ganska bra sedan dess. Och Klopp har ju blivit mer eller mindre unisont hyllad av alla. Men hur mycket ska man tillskriva Jürgen Klopp och hur mycket vad har han betytt under de här 3 åren? Vi kan börja med dig, Per.
Jag tror att han har betytt jättemycket för Liverpool, dels med sitt sätt att entusiasmera laget och kanske hela klubben, dels med sitt väldigt tydliga taktiska upplägg som gör att Liverpool står ju för någonting nu. Och jag tror att den här tydligheten också underlättar för nya spelare att komma in, för spelare att utvecklas och så vidare. Så att jättemycket skulle jag vilja säga att han har betytt.
Ja, jag håller med. De här 3 åren under Klopp har ju varit en... Ja, man pratade ju om en revolution när Benitez kom, och det som Klopp har gjort sen han kom in är ju också någon typ av revolution, för det är ett helt annat lag vi tittar på idag än som vi gjorde för 3 år sedan. Då hade vi lyckats ta oss till Champions League ett år under Brendan Rodgers, där det var tydligt att vi var jättelångt ifrån Europatoppen. Nu har vi spelat både en Europa League-final och en Champions League-final. Vi, som Pelle var inne på, vi lockar ju en helt annan typ av spelare nu än vad vi gjorde då. Att vi skulle sitta med Alisson, som var kanske den mest återvärda målvakten på hela marknaden. Vi får in Van Dijk, som kanske var den mest återvärda mittbacken på hela marknaden. Det hade man ju inte kunnat drömma om för 3 år och en månad sedan. Utan det är ju Klopps arbete som har gjort att vi sitter med en så pass otroligt stark trupp som vi ändå har nu. Och sen spelidén såklart, det är ju tydligt. Vi har varit underhållande att titta på, det har varit poänggivande. Det pratas ju om Liverpool på ett helt annat sätt nu än vad det gjorde innan Klopp tog över. Man märker ju liksom att ungdomar börjar säga att de håller på Liverpool. Ungdomar har favoriter i Liverpool. Vi har ju tagit stora steg i näringskedjan bland fotbollsklubbarna under de här åren, och det är ju jätteviktigt för att vi inte ska fortsätta vara den här säljande klubben som vi ändå var innan, när vi tappade Suarez, vi har tappat Sterling, nu tappade vi för sig Coutinho för ett halvår sedan, ett år sedan, men jag tror att han kan kanske bli den sista som vill lämna Liverpool för att gå till en mycket större klubb. Utan vi är ju på väg att kliva upp i den här näringskedjan, och det är ju viktigt för att man ska kunna bygga ett lag över sikt, så att vi inte tappar den spelare så fort den blir för bra för att spela i Liverpool. Nu ska man inte kunna vara för bra, utan det är vi som ska vara där uppe. Och vägen dit känns ju mycket närmare nu än vad den gjort på, ja, egentligen de senaste 20 åren.
Vad är det viktigaste som, för det låter på er båda då som att ni är tämligen nöjda med Jürgen Klopps inledande 3 år i Liverpool som ansvarig tränare för Liverpool. Vad är det viktigaste han har bidragit med?
Det som jag tycker han har bidragit med allra mest är väl just den här känslan runt laget, den här positiviteten, den här tron som inte fanns tidigare. Han pratade just om att han ville göra oss till believers när han satt där för 3 år sedan. Det har han ju verkligen gjort. Jag känner ju själv, man sitter och tittar på Liverpool Manchester City, det står 0-0, City har anpassat sitt spel för att inte få stryk mot Liverpool, och jag sitter ändå missnöjd för att jag tror att det här laget är kapabelt ännu mer, och det tycker jag är en jättestor förändring jämfört med tidigare. Så just den här tron, stämningen, känslan runt laget, det är det som gör att, tror jag, att det går så pass bra som det ändå gör nu.
Jag skulle väl egentligen säga 2 aspekter. Det ena är ju att han, till skillnad från de klassiska brittiska managers, så har han ju arbetat tillsammans med transferkommittén. Så han har ju utnyttjat deras kompetens och de här moderna analyserna som de gör, baserat på väldigt många scoutingrapporter, statistik och så vidare. Och det gör ju att han har fått en bättre effektivitet på transfermarknaden, skulle jag säga, i jämförelse med till exempel Brendan Rodgers. Men sen det som är väldigt, väldigt viktigt trots allt är ju att den här taktiken också har varit vägvinnande, poängvinnande. Den har inte bara varit underhållande. Liverpool har ju tagit stora sportsliga kliv under Jürgen Klopp, och det är ju också de kliven på något sätt som har möjliggjort att man har kunnat locka till sig ännu bättre spelare, att man har kunna ta ytterligare kliv så att säga. För vi vet ju att det är ju ytterst svårt att kvalificera sig till Champions League. Det tog ju många, många år innan man gjorde det efter RAF, och när man gjorde det så var man i princip chanslösa och åkte ut mot Basel av alla i gruppspelet. Så att de här sportsliga kliven har ju faktiskt ett samband också med Klopps taktiska disposition, skulle jag säga.
Och avslutningsvis då, den här hyllningskören till Jürgen Klopp. Är han rätt man att borga hem titlarna för Liverpool? Det har ju varit väldigt nära i både i Europa League och Champions League, och hyfsat nära i ligan också. Är han rätt man, eller har han gjort nu sitt? Har vi sett liksom toppen av Jürgen Klopp?
Nej, alltså jag skulle inte byta honom mot någon annan tränare i dagsläget. Och jag tror, det är klart att en sak som gör det svårare för Klopp att vinna de här titlarna, det är ju att han måste då peta ner det kanske bästa laget som har spelat i engelsk fotboll någon gång, i Manchester City. Så under de flesta åren, de senaste 20-25 åren, så hade ju det spelet som Liverpool visar upp nu räckt till en titel. Men med tanke på hur starkt Manchester City är, så är det ju extra svårt. Men jag skulle inte byta honom mot någon annan, och jag hoppas att det här kommer att leda till att vi kan plocka åtminstone någon titel under säsongen. Sen kanske inte blir ligatiteln, men kanske en FA-cup-titel. Oavsett så känner jag mig väldigt nöjd inför framtiden.
Per?
Ja, alltså man älskar ju Jürgen Klopp. Och rent objektivt så man ser ju vilka de andra storlagen tar in som nyligen har fått nya tränare, och det är ju inga som man hellre skulle vilja ha en Klopp. Jag är övertygad om att typ PSG hellre hade tagit Klopp än Tuchel om man hade varit tillgänglig. Och det här med att Klopp inte har vunnit titlar, det har ju, tycker jag, berott på att Manchester City, som Thomas säger, de är ju extremt bra. Deras trupp var ju betydligt bättre, särskilt förra säsongen. Nu kanske skillnaderna har minskat en aning, men ändå, det är en väldigt stark trupp, och i Champions League-finalen var det ju hur tydligt som helst att Real Madrid också hade en mycket starkare trupp än Liverpool när de bytte in Bale och sådär. Så att det har ju inte varit Klopps fel, så att säga, att Liverpool inte har vunnit titlar. Det har ju snarare varit till mycket stor del hans förtjänst att man har varit nära att vinna.
Men det har ju inte varit helt kritikfritt, framförallt inte nu på senaste tiden. Dels har vi ju pratat om Liverpools spel, att det inte har varit den här sprudlande offensiven som man som Liverpool-supporter har, ja, det har varit ganska lätt att vänja sig vid. Nu så har det även kommit kritik fram om rotation. Liverpool har ju ett väldigt, späckat spelschema där man har haft cupmatcher, Champions League-matcher och ligamatcher, och sen många spelare spelar ju landslagsuppdrag också. Och det här är ju ett diskussionsämne, kan man säga. Rotationens vara eller inte vara. Vad står ni i den frågan, Thomas?
Ja, det här är ju en intressant fråga, tycker jag. För förra året runt jul så fick ju Klopp ganska mycket kritik för att de roterade för mycket. Jag var själv på plats när vi spelade derbyt mot Everton där, och Dominic Solanke startade som central anfallare i ett hemmaderby på Anfield. Det var ju inte så där superpopulärt. Men i år så har vi ju roterat otroligt lite i ligan. Det är egentligen bara Southampton-matchen som vi har luftat några av dem som är i utkanten av starttruppen. Och jag tycker man har kunnat märka på vissa av spelarna att de är lite tröttkörda. Nu såg vi ju Milner kliva av med en skada mot City. Vi såg Salah kliva av med en skada nu i landskampen igår kväll. Så det är säkert många av spelarna som har fått slita ganska hårt. Jag tror väl att det främst har att göra med att vi har mött tuffast motstånd nu. Och när man ställs mot Chelsea, när man ställs mot PSG, City, att man vill starta med det bästa möjliga laget. Oavsett om de kanske är lite trötta i benen, så tänker vi Klopp att det är Salah, Mané, Firmino till exempel som är det bästa han har framåt. Och då vill han starta de spelarna. Men lite överraskad är väl jag kanske att inte man har roterat mer. Kanske främst bortamatchen där mot Napoli. Tror jag att vi kanske hade sett piggare ut om vi hade luftat några nya spelare i alla fall offensivt. Backlinjen brukar man ju inte behöva byta ut lika mycket, speciellt inte mittbackarna, som de slits ju inte lika mycket som anfallsspelarna. Men jag tycker att det är intressant att vi inte har gjort speciellt mycket ändringar i starttruppen, med tanke på att det är våran bästa spelartrupp på väldigt, väldigt länge.
Per, tycker du Jürgen Klopp har hanterat det här med roterandet? Han har ju fått kritik tidigare för att han har roterat för mycket och nu får han kritik för att han roterar för lite. Vad är, när är det rätt att rotera?
Ja, alltså det beror ju mycket på omständigheterna förstås. Som Thomas säger har ju spelschemat varit väldigt tuff samtidigt som vi tidigare har inne på att några spelare fortfarande håller på att akklimatisera sig till lagets taktik och sådär. Och de faktorerna tillsammans gör ju att rotationen har varit väldigt begränsad hittills. Skulle jag säga i alla fall att det beror på. Och jag är helt övertygad om att vi kommer få se mer och mer rotation under säsongens gång. Och det är ju oundvikligt förstås också. Spelare kommer ju att bli skadade. Så att ja, absolut. Vi kommer få se mycket mer rotation.
Jag tänker också att om det här spelschemat hade legat senare på säsongen tror jag också att vi hade roterat mer. Nu har ju Klopp visligen inte velat vågat satsa riktigt på Fabinho, Keita eller Shaqiri riktigt än. Men när de väl är akklimatiserade så blir det ju också lättare att göra rotation utan att det blir så stora förändringar i spelet eller resultatet. Så mycket tror jag att de här stora matcherna kommer så vi Klopp har spelare som man litar på kan göra jobbet fullt ut. Så hade det här spelschemat varit i februari så hade vi säkert sett både Keita och Fabinho starta i flera av matcherna. Så vi kommer säkert att använda truppen ännu mer längre fram.
Tycker ni han har gjort rätt nu då under de här månaderna? Det har ju gått bra i ligan. Det har gått ganska bra i Champions League bortsett då från Napoli-matchen som kanske inte var så lysande. Men har han hanterat roterandet eller bristen på roterandet? Han har gjort rätt, Per.
I det stora hela tycker jag väl ändå att han har gjort rätt. Men sen finns det ju alltid detaljer att anmärka på. Lite nörderi sådär. Och jag kan väl till exempel tycka att Trent Alexander-Arnold har spelat väldigt mycket. Nu fick han inte spela mot Manchester City. Men annars har han ju spelat väldigt mycket. Om man också då i det resonemanget har i åtanke att Klein finns ju där i bakgrunden. Så att det är väl det, den enskilda positionen som jag är mest förvånad över, dock där jag kanske tycker att han har gjort fel, men annars är det, känns det väl ändå ganska rätt trots allt.
Ja, när jag håller med, jag är också Klein där, hans roll som jag är lite fundersam över, för han fick ju inte ens starta den matchen när Alexander Arnold vilades. Det enda som jag kände kanske lite för tidigt att säga om det här med det tuffa spelandet är bra eller inte, det får man se kanske kommande månaden. Får vi många förslitningsskador och sånt så då kommer det ju såklart att vara negativt för oss i längden, men som det känns nu så tycker jag Klopp har agerat rätt.
Och du som lyssnar, om du har någon åsikt i Klopps roterande eller hur tycker du att man ska rotera, så kan du ju alltid släppa ett meddelande i kommentarsfält på Total Liverpools hemsida. Du kan ju även gå in på den avdelning som podden finns och så kan du skriva en kommentar där vad du tycker om roterandet. Roteras det för mycket, roteras det för lite? Hur ska det roteras och vem ska man i så fall rotera? För jag antar att målvakten behöver kanske inte rotera lika mycket. Och man brukar säga att det är känsligt med att rotera i backlinjen och så vidare. Vilka är dina tankar? Vi är väldigt nyfikna på att höra vilka dina tankar om roterande är. Vad sägs om att gå vidare i floran av ämnen som vi har? Vi brukar ju alltid ha profiler och dylikt i våra avsnitt. Så ska vi ha även idag. Och det är alltid lika intressant tycker jag att kika igenom talangpoolen, vad det finns för talanger i klubben som man kan ha lite extra utkik på. Och sen om ett par år när de sen slår igenom och blir världsspelare så kan man tänka, jaha, den där kände jag igen. Och vad är det vi har för talangprofil idag?
Dagens talangprofil är Adam Lewis, den 18-åriga vänsterbacken som återfinns i klubbens akademi och reservlag. Han är en lokal förmåga som kom till klubben när han var 6 år och som därefter spelade i ett antal offensiva positioner. Han spelade främst som nummer 10 faktiskt fram tills att han bröt benet när han var 16 år. Och det här benbrottet, det ledde till något gott för Lewis kan man säga, eftersom när han gjorde comeback så gjorde han det som vänsterback. Han skolades alltså om till vänsterback från att ha spelat nummer 10. Och förra säsongen så var Adam Lewis lagkapten i Steven Gerrards U18-lag. Och han har även avancerat till U23 och reservlag sedan dess. Och de senaste veckorna har han faktiskt tränat med A-laget till och med. Och det är ju förstås roligt för honom. Men hur som helst, Adam Lewis, han är en aggressiv vänsterback som gillar att tackla mycket. Men framförallt är han en duktig offensiv vänsterback. Och Steven Gerrard har berömt honom väldigt mycket för hans förmåga på den sista tredjedelen av planen. Och han har gjort ett stort antal assist under de senaste åren. Vilket ju ja, verkligen antyder att han har den här förmågan på sista tredjedelen. Och om Adam Lewis så får man väl säga det att just det här att han är vänsterback, det är ju helt fantastiskt, för vi vet ju hur svårt det är att hitta bra vänsterbackar. Dessutom sitter vi ju med en Alberto Moreno vars kontrakt går ut efter säsongen, så att om Adam Lewis imponerar på träningarna nu så kanske han har en viss chans att bli en backup bakom Andy Robertson. Så det känns spännande.
Hur bra är han? Jag tänker, som du pratar om, Morenos kontrakt går ut. Och påpassligt då att ha en ung vänsterback som i de egna leden som avancerar och nu är i reservlaget. Hur rimligt är det att tro att Liverpool inte köper en ny vänsterback utan satsar på Adam Lewis?
Det är förstås troligast att man köper en ny vänsterback, men samtidigt har vi sett Klopp lita på Trent Alexander-Arnold på ett sätt som ja, egentligen ingen trodde för ett par år sedan, så vem vet, han kanske kan bli vänsterkantens Trent Alexander-Arnold.
Har han potential att bli det?
Jag tycker att det ser väldigt spännande ut offensivt, och det var ju ungefär vad man sa om Trent Alexander-Arnold också för något eller några år sedan, och detsamma som man säger om Rafa Camacho på högerbacken. Så nyckeln för Lewis kommer ju att ligga i om han även fixar det defensiva spelet, och visst, han gör ju det på reservlagsnivå, men det är ju en helt annan nivå än A-lagsnivå, så att jag tycker det är väldigt svårt att säga som utomstående om han kommer att greja det förrän vi har sett honom i action, men självklart så har ju Klopp tillgång till ja, träningarna såklart. Han kan ju se hur Lewis mäter sig mot A-lagsspelarna där, och det har ju vi tyvärr inte tillgång till.
Adam Lewis alltså, talangprofilen. Och det kan vara spännande att se, och då blir det är ju ganska tyst om vem som ska ersätta Moreno om han nu inte får förlängt kontrakt med Liverpool, vilket känns som att han inte kommer att få. Spännande att se om det är Adam Lewis som träder fram och blir vänsterback och börjar konkurrera med Andy Robertson, och kanske går samma resa som högerbacken Trent Alexander-Arnold har gjort. Spännande att följa. Adam Lewis alltså, vänsterback, veckans talangprofil. Vi ska gå vidare med fler profiler av det mer personliga slaget. Under de senaste avsnitten så har vi sakta men säkert gått igenom en favorit 11 som vi håller på och bygger upp. Började längst bak med målvakterna, och nu så har vi kommit fram till mittfältspositionerna, de centrala mittfältspositionerna. Och vi hade en liten överläggning här mellan de här båda avsnitten, nu när vi har gått igenom ytterkanterna på mittfältet. Skulle man börja med den offensiva eller defensiva delen av mittfältet? Och vi kom fram till man bygger ett lag bakifrån och framåt, säger ju alla framgångsrika tränare. Så även vi alltså, så går vi med den defensiva mittfältaren, och det finns ju en lång rad av defensiva mittfältare att plocka emellan. Och vi kan ju börja med dig, Thomas, som har varit tyst nu ett tag. Ja, nu sitter du framför mig så jag ser ju vad du har på dig, och jag har en viss känsla av att din tröja avslöjar vad du faktiskt har för defensiv mittfältare. För han är defensiv mittfältare, mannen med ansiktet som pryder din tröja.
Precis. Ja, det här med defensiv mittfältare är ju speciellt. Det är ju ofta min favoritposition i Liverpool. När jag satt och gick igenom favoriter inför den här elvan, så är det många som landar just på den här positionen. Men den spelaren som jag har valt, han kom till Liverpool vintern 2000-2001. En av de här Champions League-vinnarna. Faktiskt så startade den här spelaren i alla slutspelsmatcher på vägen fram till finalen. Dock inte finalen. Kan vara en anledning till att vi släppte in så många mål i finalen. Det får vi aldrig veta. Nu gick det bra ändå i slutändan. Var väldigt dominant till exempel mot Deportivo La Coruña i gruppspelet där han låg bakom segermålet. Under sina 4,5 år i klubben så vann han 3 titlar, vilket är väldigt mycket. Spelaren jag pratar om är ju såklart Igor Bishkan.
Numera före detta tränare för Ljubljana.
Precis. Jag vet inte riktigt varför jag fattade tycke för Bishkan på en gång. Jag vet inte om det var för att han var otroligt bra på Championship Manager som jag spelade väldigt mycket då. Eller bara hans den här lite nyvakna uppsynen som han hade på planen. Det var ju något väldigt, väldigt underhållande med Igor Bishkan. Samtidigt som han var ganska ounderhållande som spelare. Så jag gillade honom från start. Sen så levde han ju aldrig upp till den här hype kanske åt i, men förväntningarna som fanns när han ändå kom som något av en supertalang och skulle kliva in på mittfältet.
Var han inte den nya Vera som alla defensiva mittfältare vid den tidpunkten?
Ja, men lite. Det var ju han fick ju ändå spela ganska mycket under det här Champions League-året. Vi hade mycket problem med skador. Trots att Hamann, Xabi Alonso och Steven Gerrard och de huserade på centralt mittfält, så var Igor Bishkan som var liksom den fasta punkten i slutspelet fram till finalen. Han var ju sällan någon som drog speciellt många blickar till sig, men under den tiden så var han faktiskt ganska bra. Sen så hade han ju några horribla insatser som högerback i några matcher och sådär, så han var ju inte så bra som jag hoppades att han skulle vara, men för mig så har han alltid varit en personlig favorit. Och det kom ju väldigt lägligt att vi spelar in det här just idag, för sen några dagar tillbaka så har faktiskt Igor Bishkan ett nytt jobb. Han har skrivit på som tränare för HNK Rijeka i den kroatiska högsta ligan, som sparkade sin tränare nyligen och nu har anställt Bishkan i sin kamp om att stiga i tabellen. De ligger femma just nu i kroatiska högsta ligan. Så där har vi garanterat någonting som vi behöver återkomma till längre fram. Men
det doftar ligaseger.
Tills dess så befinner sig Igor Bishkan som defensiv mittfältare i min favoritelva.
Och Per, om man då letar igenom din favoritstart 11 och då kommer till den defensiva mittfältaren, vem hittar vi där?
Javier Mascherano.
Varför för mig, då?
Ja, för mig var det helt omöjligt att inte välja Mascherano, för han har varit en otroligt stor personlig favorit hos mig. Och han är ju det fortfarande. Och vår relation kan man väl säga började egentligen redan 2004 där när han vann OS i Aten, om ni kommer ihåg det här laget som Argentina hade med Mascherano och Tevez som var de nya unga stjärnorna. Och de följdes ju åt där i Corinthians och West Ham. Men sen när Tevez så småningom hamnade i United en stund innan hade ju Mascherano dragit till Liverpool. Om ni kommer ihåg där i 2007 års januarifönster när Liverpool gjorde ett stort köp faktiskt. När man köpte honom och Rafa räddade ju honom från West Hams bänk i princip. Han hade ju lite svårt att få speltid där eftersom West Ham spelar ju Mark Noble oavsett vilka andra spelare som finns på plats där. Så att Mascherano kom ju till Liverpool och jag älskar verkligen Mascherano. Han läser ju spelet så fruktansvärt bra. Sen är han ju en hård, oöm spelare och han har ju hans tacklingar har ju liksom en sån här timing som nästan är overkligt bra. Och jag skulle också säga att han hade underskattat passningsspel och jag blev sur på riktigt faktiskt när Liverpool sålde honom och ersatte honom med Christian Poulsen om jag kommer ihåg rätt.
Var det en suck där jag hörde, när en dold suck när du sa Christian Poulsens namn?
Ja, alltså jag såg faktiskt en viss potential i Poulsen och den vissa potentialen uppfyllde han inte i och för sig, men Mascherano, han var ju liksom verkligen en världsklassspelare och han visade ju det i Barca också. Trots att han fick gå ner på mittbackspositionen där och han Nu harvar han ju i Kina, men ja, så att hans karriär på den allra högsta nivån är över. Men han har ju vunnit otroligt många titlar. Massa La Liga förstås, han har vunnit Champions League ett par gånger. Han har vunnit klubblags-VM, han har vunnit ett par OS. 147 landskamper för Argentina är ju helt fantastiskt. Han kom ju nästan upp i 100 ligamatcher för Liverpool. Det är ju också fantastiskt, även om vi hade velat sett ännu fler. Så att, ja, för min del så petar Mascherano i alla fall Bishkan.
Och min tredje, jag har, det är ju min favoritposition, det här defensiv mittfältare. Min absoluta favoritspelare under tiden som inte har spelat i Liverpool är en defensiv mittfältare, en fransman som heter Peter Lucin, som ja, väldigt få känner till kanske. Jag vet inte varför. Han hade varit på min dröm av alla ja, när det gäller spelare överlag. Men just defensiv mittfältare, Javier Mascherano är ju en klar favorit. Men man kan ju inte välja samma som kollegorna. Och sen har vi även Xabi Alonso är ju också lockande att välja. Men den fältherren, om det finns en fotbollsspelare som man kan säga en fältherre, så är det väl verkligen Xabi Alonso. Står lite längre bak i plan och styr precis vad det är som händer, och varenda klubb han lämnar så faller spelet ihop för den klubben av någon konstig anledning, även om han inte märks mycket. Men den som får äran, den tvivelaktiga äran, att vara med i min drömelva, det är en storrökande tysk som kom ifrån Newcastle, som hade som van att han gick väl väldigt sällan utanför mittcirkeln. Ja, han kanske gick lite till höger om mittcirkeln eller vänster, men sällan framför mittcirkeln, och ja, inte alltid bakom den heller. Dietmar Hamann pratar jag om, som gillade att tacklades hårt och patrullerade i mitten av planen, och ibland så sköt han också när han tog sig förbi den här förhatliga mittcirkeln, och han hade en hästspark till skott och var en väldigt tysk herre. Han ser verkligen ut som en gänglig, lång, defensiv mittfältare. Numera så är han en sån här tyckare som sprider ut sina visdomar lite överallt, och alltid inte den visaste visdomen, har haft lite problem utanför planen, men han var på planen så var han en dominant fältherre som rensade banan åt spelare som bland annat Steven Gerrard och Michael Owen. Så där var våra tre defensiva mittfältare.
Vi har ju fått in några lyssnarförslag också. Först så hade vi både Robin och Kristoffer som är med och skriver på Total Liverpool. De nämnde ju båda Steven Gerrard, och man får väl ge dem en poäng i att han har ju också betytt en hel del för Liverpool. Sen David Baumgart gav också några förslag på spelare som han hade gillat. Michael Thomas, Öyvind Leonardsen, det är ju ett fint namn. Dietmar Hamann, Jamie Redknapp är också en personlig favorit hos mig. Och Sissoko nämner han också.
Ja.
Men han satte ihop sitt mittfältspar på en gång och sa att det skulle bestå av Lucas Leiva och som offensiv Danny Murphy. Det måste jag säga att det är en fin kombination. Sen så diskuterade jag som vanligt igenom det här med min reskamrat David, och även han valde att sätta Lucas Leiva på den defensiva mittfältsrollen, och det var ju ett namn som var med otroligt länge i kampen även när jag skulle sätta ut min spelare där. Men Lucas Leiva föll på målsnöret mot Igor Bishkan i min elva, så det är ju roligt att se honom i några andras elvor i alla fall.
Det är ju en speciell position den där, och det är ju verkligen en vad ska man säga, man kan ju säga att det är urtypen av den spelare som vi är ute efter i den här elvan. Kanske inte den mest spektakulära, kanske inte den bästa, men någon som man vurmar lite extra för, och just den defensiva mittfältaren känns som en sån spelare som inte får all cred. Jag vet, tog ju många år innan Claude Makélélé blev erkänd bland annat, och nu har vi ju Kanté i Chelsea. Nu säger jag bara Chelsea-spelare av någon konstig anledning här, men spelare som kanske inte får den uppskattning man förtjänar, och som supporter så blir man ju lite extra kärleksfull mot den typen av spelare.
Tänker också att det är en position där man antingen hatar eller älskar den som spelar, för de flesta av de här spelarna som man inte har, Christian Poulsen håller jag ju inte speciellt högt. Vi hade Aquilani som skulle spelas in, det som också är en spelare som jag har långt ner på mina listor. Salif Diao också, en sån här spelare som jag absolut inte har speciellt mycket till övers för. Och alla de är ju defensiva mittfältare. Jordan Henderson får ju också jättemycket kritik, defensiv mittfältare. Samtidigt som spelare som Mascherano, Xabi Alonso, Gerard, han spelade, det är ju spelare som blivit otroligt hyllad. Så det är en position som väcker mycket känslor.
Och Lucas Leiva som vi pratade om har ju fått uppleva båda delarna.
Ja, i flera omgångar.
Mm. Så mycket spännande position, och till nästa avsnitt så tänkte jag ge er uppgiften att fundera på en annan central mittfältare. Det gäller ju även dig som lyssnar att ge förslag på ytterligare en central mittfältare, i alla fall kan vara en mer offensiv eller defensivt lagd. Men vi kan väl utgå ifrån en mer offensivt lagd än Javier Mascherano, Igor Biskan och Dietmar Hamann. Mindre benknäckargäng också.
För publiken skulle om inte annat.
Så det är bara att delge ditt förslag till vem kan vara den kompletterande mittfältaren till den defensiva mittfältaren. Och så går vi vidare i programmet. Och Igor Biskan är ju en spelare som vi har ganska bra koll på var han är just nu. Men vi ska uppmärksamma en annan spelare som vi kanske inte har riktigt lika bra koll på i programpunkten som vi kallar Var är han nu?
Och den här gången ska vi titta på den före detta Liverpool-spelaren Nabil El Sar, som härstammar ifrån Marocko. Han kom till Liverpool på free transfer säsongen 2006-2007 som ett spännande namn på det offensiva mittfältet, hade till både till höger och vänster. Det blev 32 matcher i Liverpool, ett mål, ett assist. Sitt enda mål gjorde han i en cupmatch mot Cardiff 2007 faktiskt, då han hade spelare som Charles Itandje med sig. Han hade vänsterback spelade Hobbs, han hade på mittfältet sällskap av Sebastian Deto och Ryan Babel. Och den matchen lyckades han göra mål i en match som han vann med 2-1. Det mest minnesvärda med den matchen egentligen är väl att det var sista gången som Robbie Fowler spelade en tävlingsmatch på Anfield. Det gjorde han för Cardiff, där han delade anfallsposition med Jimmy Floyd Hasselbank. Så det var ett fint lag som Cardiff ställde upp med då, även om det var något grånade anfallare.
10 år för sent.
Ja. Nabil El Sar slog ju aldrig igenom i Liverpool. Det är ju en sån här spelare som man jublade ju inte direkt när han kom in för att lösa upp de defensiva knutarna, utan han blev först utlånad till Grekland under en säsong innan han gick på free transfer till Levante i spanska ligan, där han senare gick vidare till Las Palmas, också spanska ligan, innan han i januari 2017 skrev på för ett spanskt lag som heter Leganes. Och den här säsongen så får man väl ändå säga att han har gjort något av en succéartad inledning. Man har spelat 8 matcher och på de 8 matcherna så har Nabil El Sar gjort 3 mål. Och det mest minnesvärda av de 3 målen var ju ett av målen i segern mot Barcelona, där Nabil El Sar spräckte nollan för de tilltänkta titelvinnarna. Och det var ju kanske säsongens skräll hittills i den spanska ligan att Leganes sänkte Barcelona. Tittar man på Nabil El Sars karriär så är det ju inte en så här jätteimponerande. Det jag tyckte kanske var mest underhållande när jag tittade igenom det var att han har ändå spelat ganska många klubbar. Men sedan 1999 är ingen som har betalat en övergångssumma för att få honom till laget, utan alla övergångar har varit på free transfer. Så han kanske inte är det hetaste namnet på transfermarknaden, men fortsätter han producera mot storlag som Barcelona så kanske han kan få åtminstone fortsatt förtroende i Leganes några säsonger till. Det här var ju en spelare som man, i alla fall inte jag riktigt trodde på någon gång. Det kändes som att det kom många sådana här spelare till Liverpool under en period som skulle vara lovande talanger, kom in och inte riktigt räckte till. Och det syntes ju ganska snart att Nabil El Sar aldrig skulle vara en Premier League-spelare. Lite grann som samma sak som Asaidi eller Aspas eller de här som kom som lite okända och inte riktigt passade in i spelet. Nu har ju Aspas lyckats jättebra sedan han lämnade Liverpool. Men i Nabil El Sars position så ja, det har inte blivit någon... Han är ju ingen världsklassspelare, men han har ju fått en en fin karriär trots att det inte är på den allra högsta nivån.
Men är det inte så ändå att, alltså att Elsaar fick chansen var ju någon slags en konsekvens av att Hicks och Gillette inte finansierade inom situationstecken riktiga köp. Så jag tror ju inte att det här var en spelare som Rafa verkligen ville satsa på egentligen.
Ja, det är väl lite grann samma sak som Benitez har gjort i Newcastle den här säsongen. Att han har spelat spelare som kanske inte riktigt räcker till för att visa ledningen att han behöver en bättre trupp. För det var väl ingen egentligen som trodde att Nabil El Sarr skulle vara den som fick Steven Gerrard och Torres att producera mer. Utan det här var ju... Ja, det var ju en ja, det var säkert en smart värvning när den gjordes, men han skulle ju inte ha varit kvar i Liverpool så länge som han blev.
Nej, men ändå. Jag kan ändå tycka... Visst, han var inte tillräckligt bra i Liverpool, men han har ändå haft en bra karriär i franska eller i spanska högsta ligan. Och det är ju väldigt mycket bättre än många av de här andra spelarna som har lämnat Liverpool som värvades som ungdomsproffs. Så jag kan ändå känna en ganska stor respekt för hans karriär, måste jag säga.
Ja, någon typ av några egenskaper som klubba värderar måste han ju, för man jämför. Jag får med att den första som vi hade i den här kategorin var Adam Morgan, som var stor talang i Liverpool. Om jag vill minns rätt så huserade han i någon walesisk lägre division. Och bättre än så har det ju i allra högsta grad gått för El Sarr. Han har också gjort en del landskamper och sådär, så han är säkert nöjd med sin karriär. Och jag tror att vi i Liverpool ska vara också nöjda med att han har spenderat den någon annanstans än hos oss.
Och det får avsluta sammanfattning av, var är jag nu? Nabil El Sarr. Och så istället för att titta bakåt så tänkte jag nu tittar vi framåt under den kommande månaden och se vad vi har att vänta. Vi pratade tidigare om att förra månaden var en väldigt tuff månad när det gällde motståndet. Och ska vi titta framåt nu då, den kommande månaden, så har vi först och främst om en vecka från det här inspelningstillfället. Vi pratar då att den 20 oktober så ska Liverpool möta Huddersfield. Sen börjar Champions League igen då man möter Röda Stjärnan följt av Cardiff. Sedan är vi inne i november månad, då möter man Arsenal, Röda Stjärnan igen, för att den 11:e, alltså 11 november, avslutar mot Fulham. Det är månaden som Liverpool har framför sig, och Per och Thomas, vad säger ni om den månaden?
Till skillnad från den senaste månaden kommer det ju att vara många så kallade lätta matcher, så att nu kanske vi får se det här rotera mera som vi någonstans ändå har förespråkat inför fortsättningen av säsongen. Och jag känner att det här ska ju i stort sett bara vara tre poängare, även om matchen mot Arsenal där i London självklart kommer att bli lite lurig så där. Emery har ju fått igång Arsenal på ett bättre sätt än Wenger har lyckats med de senaste åren, känner väl i alla fall jag. Så att, ja, bra spelschema.
Ja, jag håller med. Det här är ju matcher som vi bör vinna. Det är ju borta matchen där mot Arsenal som är tuffast. Nu vet jag de Arsenal-supportrar som jag pratar med är väl kanske mer imponerade av Arsenals poängskörd än spelet, och där är det främst defensiven som många är tveksamma till. Så kan vi få igång offensiven till borta matchen mot Arsenal så bör vi ha goda chanser även där. Det Röda Stjärnan-matcherna är ju viktiga, att vi tar hem full pott i nu så att vi är i en bra situation inför Champions Leagues avslutning. Man ser ju helst att vi kanske klarar redan innan sista matchen spelas så vi kan vila spelare och sådär, men ja, vi behöver ju ta full pott mot Röda Stjärnan nu, för det misslyckades ju Napoli med. Så lyckas vi med det och sen kan knäcka dem på Anfield, vilket vi ska kunna göra, så ska det vara lugnt. Då har vi till och med bra chans att gå vidare som gruppvinnare. Men i övrigt så ett bra Liverpool ska ju ta full pott i övriga matcher i Sverige.
Så vi kan ju säga att 6 matcher kommer Liverpool spela under den här månaden. Minst 5 segrar alltså. Om vi då räknar med Arsenal-matchen som lite osäker. Så att Huddersfield, Röda Stjärnan, gånger 2, Cardiff och Fulham får bita i det sura äpplet. Förlustens sötma, tänkte jag, men bittra smak.
Det hoppas jag verkligen. För man Huddersfield, Cardiff, Fulham är tre av de sämsta lagen jag sett i Premier League den här säsongen. Jag tänker att Fulham kanske har en högre högsta nivå än vad de har visat, men Cardiff och Huddersfield ska vi bara köra över.
Fulham-matchen blir ju intressant att säga. Jag såg ju Fulham förra helgen mot Arsenal och det var ju verkligen svängdörrar i deras försvar. Om deras manager kan korrigera det så kommer ju de bli en betydligt svårare motståndare än just nu, för de har ju ändå en ganska formidabel offensiv. Sen skulle jag vilja säga om Arsenal-matchen att vi har ju sett en tendens i Premier League den här säsongen att de tilltänkta topplagarna har ju verkligen varit topplag och vunnit i väldigt mycket mot mitten och bottenlagen. Så känslan är ju att skillnaden har blivit större mellan topplagen och övriga lag i ligan, och därför kommer det ju att bli extra viktigt för Liverpool att vinna matcherna mot de andra topplagen helt enkelt. Och det har ju inte sett sådär jättebra ut hittills, som i och för sig seger mot Tottenham, kryss mot Manchester City och Chelsea, så det skulle ju vara väldigt välkommet att vinna mot ett av de andra topplagen med tanke på att skillnaden är som sagt större än tidigare, så att det kommer ju att handla mer om inbördesmöten än tidigare mellan topplagen.
Jag tror att det är något viktigt på spåren. Tittar man på tabellen, det är tre lag som är obesegrade i City, Chelsea och Liverpool. Arsenals två förluster är väl mot två toppkonkurrenter, mot City och Chelsea, så det är ju, man har inte råd att tappa så många poäng mot lagarna där under. Det är ju större skillnad, speciellt mellan de kanske sista 5-6 placerade än vad det har varit på jättelänge. Förut så har en bortamatch i Premier League har ju alltid varit tufft. Man kunde ju spela 1-1 borta mot Crystal Palace och ändå känna sig nöjd, för man vet att det är en tuff bortamatch. Det har man inte riktigt råd med i år, utan om vi ska vinna ligan, om vi ska liksom ha en chans att göra det, då får vi ju inte tappa poäng mot de här lagen på undre halvan. Så när det kommer till Fulham, jag tror att det är ett lag som kan riskera att åka ur den här säsongen sett till hur pass otroligt naivt de spelar. Så jag hoppas att den naiviteten finns med även när vi möter dem, för då borde det kunna lossna för Salah.
Nästa gång som vi kommer att se tillbaka på månaden så kommer Liverpool ha spelat 12 matcher. Nu ligger man på en delad första plats, eller man ligger på en tredje plats. Man har lika många poäng som tvåan Chelsea och ettan Manchester City. Det är väl målskillnad där som det handlar om i hur man har spaltat upp den här tabellen. Kommer Liverpool fortfarande att inneha en så hög placering?
Det får vi verkligen hoppas. Jag tror att topp tre ligger vi nästa gång vi spelar in.
Ja, absolut. Topp två kommer vi att ligga nästa gång vi spelar in.
Fan, jag får aldrig låta positiv. Alltså. Jag tyckte jag drog i där.
Ja, men du är så feg och försiktig. Det är därför.
Avvaktande en Rafa-kille mer än en Klopp-kille då. Och det får väl avsluta just det här, den här delen att vi tittar fram. Ni är ändå ganska positiva. Det är inte en nedflyttningsplats som Liverpool kommer ligga på, utan en stabil toppplacering. Och vi går från en tabell till en annan, från en lista till en annan, till topp 5-listan. Som varje avsnitt så rankar vi här en topp 5-lista med mer eller mindre självklara Liverpool-anknytningar. Och vilken topp 5-lista är det som räknas ner idag, Thomas?
Ja, idag kommer vi att titta på de fem bästa spelarna från Skottland som har spelat i Liverpool under 2000-talet. Det är ju lite grann ändå, Liverpool och Skottland har ju lite större koppling idag, just med, vi har ju en skotte i startelvan som imponerar, och vi har vår största spelare, kanske genom tiderna, som huserar som tränare i ett av Skottlands mest populära lag. Vi har spelare utlånad till Rangers där, så kopplingen mellan Liverpool och Skottland har blivit ännu tydligare. Kan jag även lägga till att vi har Brendan Rodgers i Celtic, och man vill göra det ännu mer förståeligt att vi valt den här listan. Så de fem bästa skottarna i Liverpool under 2000-talet. Vi kan redan på förhand säga att det här är ju ingen, mycket av det här är ju ingen vacker läsning, men vi har fått ihop en topp 5-lista. Och på femte plats, den femte bästa skotten i Liverpool under 2000-talet, så har vi placerat Charlie Adam. Mannen vars vänsterfot var värd i princip hur mycket som helst om man frågade Alex Ferguson. Men som inte kunde sätta vänsterfoten framför högerfoten och springa, utan mest stod stilla. Och det här var ju en jätteflopp. Han hade ju ändå förväntningar på sig. Inledde helt okej, men sen gick det bara ut för. Och det som hans koppling till Liverpool idag är mest att han sitter och gnäller över att Shaqiri har fått chansen att spela i Liverpool. Han blev inte det vi hoppades på. Han hade ju aldrig kapaciteten att spela i Liverpool, så här i efterhand så är det ju lätt att säga det.
Men en femte plats kniper han på den här topplistan. Och vem hittar vi på plats 4?
Ja, att femte platsen inte är så imponerande kanske man förstår om man lyssnar på fjärde platsen. För på fjärde platsen har vi Danny Wilson som kom till Liverpool som ett mittbackslöfte. Jag tror att det var Roy Hodgson-sommaren som vi värvade honom. Ungefär strax innan vi värvade Paul Konchescu. Det var ju ingen rolig period att vara Liverpool-supporter. Danny Wilson lyckades ju aldrig slå igenom i klubben och lämnade ganska snabbt. Anledningen till att vi satte honom före Charlie Adam har vi egentligen med förväntningarna att göra. Charlie Adam kostade mer. Man borde förvänta sig mer av honom. Danny Wilson fick ju aldrig riktigt chansen att spela så pass mycket. Jag tror inte han hade gjort det sämre än Charlie Adam om han hade fått mycket speltid.
Och du skulle säga Danny Wilson, att han på din mittbacks 11 per vill jag minnas.
Jo, men han fanns ju där, för det var ju en spelare som man ändå såg fram emot att se i Liverpool på något sätt, även om det inte blev så mycket av den varan sen när han väl skrev på.
Men plats 4, det är något bara, och det är bra, och då har vi prispallen kvar då. Plats 3.
Plats 3 fick vi liksom bända in lite grann. Där har vi satt Dominic Matteo. Han lämnade Liverpool 2000, så han har ju faktiskt gjort han har ju spelat i Liverpool på 2000-talet. Jag minns inte jättemycket av hans tid i klubben om jag ska vara ärlig. Han var ju en sån här spelare som kom ifrån de egna leden lite grann, så lyftes upp underifrån och gjorde en del matcher, var lovande, spelade väl en del mittback och vänsterback. Även han gjorde några matcher som mittfältare, men inte riktigt. Han höll inte riktigt rätt nivå helt enkelt. Och sen de här spelarna som har gått till Leeds sen för övrigt, om man ska koppla an till ett ämne som var uppe tidigare. Så Dominic Matteos tredje plats handlar väl mest om att fjärde platsen och femte platsen var relativt svag.
Och plats nummer 2 då?
Där har vi dagens vänsterbacksstjärna Andy Robertson som har goda chanser att avancera ytterligare på den här listan om man fortsätter att utvecklas i samma fart som man har gjort hittills. För det här är ju den kanske bästa vänsterbacken som vi haft under 2000-talet egentligen. Han är både bra offensivt och defensivt. En sån här spelare som är lätt att gilla. Hårt arbetande. Kom lite grann från ingenstans när han kom in i klubben. Så Andy Robertsons andra plats är otroligt stark. Om man skulle gjort en prispall av det här så skulle man väl egentligen ha nöjt sig med 2 priser.
Och då har vi plats nummer 1 då i denna prestigefyllda topplista.
Ja, på plats nummer 1 så har vi valt att sätta Gary McAllister. Kom till klubben när han var på väg neråt i sin karriär. Han var ju ganska gammal när han kom till oss. Och trots det så var han i allra högsta grad bidragande till att vi vann titlar där i början på 2000-talet. Han var viktig på mittfältet, bidrog både med rutin, poäng. Säkerligen också en viktig läromästare för Steven Gerrard. Har senare blivit ambassadör, gjort mycket jobb utanför planen för Liverpool. Han sitter ju idag och hjälper Steven Gerrard på bänken i Rangers. Så det här är en spelare som betyder väldigt mycket för Liverpool under en ganska kort period som spelare, men även senare där han har slutat. Kan jag tillägga att det är också en spelare som har spelat i Leeds.
Ser någon viss koppling här ofta?
Ja, men Gary McAllister är ju, när han kom, jag tyckte att det var en jättekonstig värvning att värva en sån där gammal gubbe. Men så här i efterhand så förstår man ju hur viktig han var. Det är också kanske en typ av spelare som vi har saknat i Liverpool under perioder. Någon rutinerad pjäs som kan gå in och lugna ner när det krävs. Som kan ta de här kloka besluten. Inte bara rusa på energi och vilja, utan som kan spela smart lite grann som Dietmar Hamann kunde göra. Som vi hade in på tal tidigare. Så jag gillade Gary McAllister jättemycket och han förtjänade den här första platsen även om hans tid i klubben var ganska kort som spelare.
Och med det så är det dags att börja runda av det här 24 avsnittet av Total Liverpools Liverpool-podd med mig, Andreas Järpe, tillsammans med experterna Thomas Nygren och Per Kvist. Och nästa gång vi hörs, ja, eller vi kan göra så här, vi har ju blickat framåt lite en månad. Vad ser ni mest fram emot under den här kommande månaden?
Jag ser fram emot att få se offensiven lossna lite grann nu när vi spelar matcher som är på förhand i alla fall lite enklare. Det är ju roligt med de här stormatcherna, men det blir ofta ganska låst. Jag hoppas vi får se lite mer flödande spel nu.
Och Per?
Jag ser nog ändå mest fram emot att få se Fabinho spela mer, och det möjliggörs ju delvis av den här skadan på bilden.
Spännande. Får vi se om du blir nöjd nästa gång vi hörs, Per, om Fabinho då verkligen får ta ett par steg på planen under matchtid. Mer än kanske 2-3 minuter, utan kanske en hel match, vem vet. Håll utkik på den här podden, för det kan vara som så att det dyker upp ett extrainsatt avsnitt, men det får vi se vad som händer och vem det då som kommer vara med i det här bonusavsnittet. Vi håller det lite på halster, som man säger. Tills vi hörs igen i alla fall, så får du som lyssnar ha det fantastiskt trevligt, och det tycker jag även att du, Thomas, och du, Per, också ska ha. Så hörs vi igen om sisådär en dryg månad, om inget annat händer. Ha det så bra. Hej då.